Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. The Cartoon Introduction to Economics, Volume 2 Macroeconomics är en fackbok som förklarar makroekonomi genom serieteckningar, humor och enkel pedagogik. Den är skriven av Göran Baumann tillsammans med Grady Klein och syftet är att göra svåra ekonomiska samband mer begripliga för läsare som vill förstå hur hela ekonomin fungerar. Istället för att börja med tunga modeller och tekniska uttryck tar boken upp centrala frågor som BNP, arbetslöshet, inflation, konjunkturcykler, finanspolitik, penningpolitik och internationell handel. Den fungerar därför både som en introduktion och som ett stöd för den som redan har sett ekonomiska begrepp i nyheter men saknat ett tydligt sammanhang. Bokens särskilda styrka är att den kombinerar korrekt ekonomisk grund med ett format som sänker tröskeln för inlärning. Det gör den relevant för studenter, lärare och allmänna läsare som vill få en snabb men ändå genomtänkt översikt av makroekonomins viktigaste idéer. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, BNP och nationalräkenskaper som visar hur en hel ekonomi mäts. En av bokens viktigaste uppgifter är att förklara hur makroekonomer mäter ekonomisk aktivitet på nationell nivå. Det görs genom nationalräkenskaper och BNP, alltså måttet som används för att beskriva värdet av varor och tjänster som produceras i ett land under en viss period. I boken blir detta inte bara en definition utan en väg in i frågan om vad som egentligen räknas som ekonomisk tillväxt. Det är viktigt, eftersom många politiska diskussioner bygger på just dessa mått, även när de ofta missförstås. Genom att visa sambandet mellan produktion, inkomst och utgifter hjälper boken läsaren att se att ekonomin kan läsas på flera sätt samtidigt. Det pedagogiska värdet ligger i att BNP inte behandlas som en isolerad siffra utan som en praktisk indikator som påverkar hur man bedömer välstånd, svängningar och politiska beslut. För en svensk läsare är det särskilt relevant eftersom liknande mått används i debatter om tillväxt, arbetsmarknad och statens roll i ekonomin. För det andra, konjunkturcykler och den aggregerade efterfrågan som förklarar upp- och nedgångar. Boken lägger stor vikt vid konjunkturcykler, alltså varför ekonomier växer, bromsar in och ibland hamnar i recession. Här blir den aggregerade efterfrågan central eftersom den hjälper till att förklara hur hushåll, företag, stat och omvärld tillsammans driver aktiviteten i ekonomin. Istället för att se lågkonjunkturer som slumpmässiga händelser visar boken hur olika delar av ekonomin samverkar och hur förändringar i efterfrågan kan få stora effekter på. Sysselsättning och produktion. Det gör läsaren bättre rustad att förstå varför räntor, konsumtion och investeringar får så stor betydelse i ekonomiska nyheter. Boken använder också multiplikatoreffekten för att visa att en förändring på en plats kan förstärkas genom hela systemet. På så sätt blir konjunkturen inte bara en cykel i teorin, utan ett mönster som uppstår ur konkreta beslut och förväntningar. Det är en av bokens största styrkor eftersom den knyter ihop vardagliga ekonomiska val med större makroekonomiska rörelser. För det tredje, arbetslöshet och inflation som en central konflikt i makroekonomin. Ett annat huvudspår är relationen mellan arbetslöshet och inflation. Två frågor som ofta står i centrum för ekonomisk politik. Boken förklarar att dessa fenomen inte bara är tekniska indikatorer utan uttryck för hur väl ekonomin fungerar för människor. Arbetslöshet handlar om utnyttjad arbetskraft och om hur svårt det är för ekonomin att skapa jobb i rätt takt. Inflation handlar samtidigt om hur prisnivån förändras och hur det påverkar köpkraften. Genom att ta upp Phillips-kurvan visar boken den klassiska idén om att det kan finnas spänningar mellan låg arbetslöshet och låg inflation. Även om verkligheten ofta är mer komplicerad än en enkel kurva, det gör ämnet mer nyanserat och mindre dogmatiskt. För läsaren blir poängen att makroekonomisk politik alltid innebär avvägningar, inte perfekta lösningar. Den här delen av boken är särskilt användbar eftersom den hjälper till att tolka frågor som ofta diskuteras i Sverige. Till exempel hur Riksbanken och finanspolitiken kan påverka sysselsättning och prisstabilitet samtidigt. För det fjärde. Penningpolitik och finanspolitik som verktyg för att stabilisera ekonomin. Boken förklarar också hur staten och centralbanken försöker påverka ekonomin när den svajar. Penningpolitik och finanspolitik presenteras som två olika verktyg med olika mekanismer. Penningpolitiken handlar om räntor, penningmängd och centralbankens roll i att påverka efterfrågan och inflationen. Finanspolitiken handlar om statens skatter och utgifter och hur dessa kan användas för att dämpa nedgångar eller stödja tillväxt. Det viktiga i boken är att dessa verktyg inte framställs som magiska lösningar utan som metoder med både möjligheter och begränsningar. Den visar att stabiliseringspolitik kräver att man förstår tidsfördröjningar, politiska prioriteringar och osäkerhet om hur ekonomin faktiskt reagerar. För den som vill förstå samtida ekonomisk debatt ger detta en klar bild av varför vissa vill använda staten mer aktivt medan andra föredrar försiktigare ingrepp. Bokens styrka är att den gör policyfrågor begripliga utan att förenkla bort konflikten mellan effektivitet, stabilitet och politisk genomförbarhet. Slutligen. Internationell handel, globalt beroende och ekonomins verkliga komplexitet. Boken nöjer sig inte med att beskriva en sluten nationell ekonomi, utan lyfter också fram internationell handel, globalisering och ekonomins koppling till omvärlden. Det är viktigt eftersom ett lands makroekonomi aldrig utvecklas helt isolerat. Valutaförändringar, handel, teknikutveckling och internationella kriser kan snabbt slå igenom i den inhemska ekonomin. Boken visar därför hur makroekonomiska samband blir mer komplexa när man tar hänsyn till andra länder, särskilt i frågor om export, import och global efterfrågan. Den tar också upp bredare frågor som fattigdom och klimat, vilket gör att ekonomin placeras i ett större samhällssammanhang. Det ger läsaren en förståelse för att ekonomiska modeller alltid är förenklingar av en verklighet där politiska beslut, marknader och internationella samband överlappar. För en svensk publik är detta särskilt relevant eftersom Sverige är en liten öppen ekonomi som påverkas starkt av handel och globala konjunkturer. Bokens poäng blir därmed inte bara att ekonomi är mätbar utan att den också är sammanflätad med världen utanför. Sammanfattningsvis. Den här boken passar bäst för studenter som börjar med makroekonomi. Lärare som vill ha ett pedagogiskt komplement och allmänna läsare som vill förstå ekonomiska nyheter utan att fastna i tung jargong. Den är särskilt användbar för den som vill få grepp om hur BNP, arbetslöshet, inflation, penningpolitik och finanspolitik hänger ihop i samma system. Praktiskt ger den en snabb överblick som gör det lättare att tolka debatter om räntor, recessioner och statliga åtgärder. Intellektuellt hjälper den läsaren att se ekonomin som ett sammanhängande mönster snarare än som en samling lösryckta begrepp. Det som skiljer boken från många andra introduktioner är formatet. Seriestilen gör inte bara innehållet mer lättillgängligt utan hjälper också till att synliggöra relationer mellan idéer på ett sätt som ren text ibland misslyckas med. Samtidigt behåller boken tillräcklig saklighet för att fungera som en seriös introduktion. Just den kombinationen av tydlighet, humor och ekonomisk grund gör den till ett ovanligt effektivt insteg i makroekonomi. Om du vill stödja Göran Baumann, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!